varmt tack för inbjudelsen att komma och vara samman med er här på ert sommarläger. Det är en stor förmån för mig. Nu är det ju det här med språket. Jag talar ju svenska och inte danska. Så spörsmålet är hur vi ska göra, om jag ska tala svenska eller vi ska översätta till danska. Det må jag nästan pröva publikum vad ni säger om det. Två böcker i Nya testamentet som speciellt talar om mission i avfallstider. Tänk att Gud har tänkt på mission även när det är vanskliga tider. De två böckerna, det är andra Petrusbrevet och Judas brev. Där är rätt stora likheter mellan Judas brev som har bara ett kapitel och andra Petrusbrevets andra kapitel. Läs gärna de två i efterhand och se vad som är samman, vad som är likt och vad som är icke likt. Och därför tänkte jag att vid den här stunden, innan jag förtäller och berättar lite mer om missionsprovinsen, så vill jag att vi läser det brevet. Och det är tre stycken sektioner, tre delar i detta brevet. Och Judas, han talar om vikten av, kan man säga, att bevara det andliga arvet. Att värna om det andliga arvet. Ja, att kämpa för det andliga arvet. Han skriver redan i den tredje versen: mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, fann jag det nödvändigt att skriva och mana er att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Det som Judas tar upp, vi ska strax läsa det och jag ska låta Leif få läsa det på danska. Det är samtidens problem, och de är två till fallet. Det ena kan vi kalla för antinomism, att vara mot lagen, att nonchalera lagen. Det andra är libertinism, alltså frihet från lagen, att leva som man vill. Och jag förmodar att både det danska samhället och de skandinaviska, jag känner det hemma, vi blev påminna om det tidigare under dagen också, i pastorn från London, hur man lever sexuellt precis hur man vill, kaotiskt. Så det här är samtida gemensamma nämnare med det som Judas beskriver i sitt brev och vår samtid. Den första delen i Judas brev, det är varning för falska lärare. Nu ska jag låta läsa vers 1-11. Judas brev, vers 1-11.
Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de kaldede, som er elsket af Gud, Fader og bevaret for Jesus Kristus. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget til de hellige. For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige. De misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter den eneste herre og hersker, Jesus Kristus. Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, i det de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme. I deres sværmeri tilsøler de lamet, lader hånd om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeenglen Michael strædes med djævelen om Moses lig, Våvede han trods alt ikke at udtale sig, at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffe dig.
Til og med vers 11 var det.
Ja. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, ligesom de umælende dyr, bringer dem blot i fordærv. Ved dem. De er slået ind på Kains vej, og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold, og går til grunde som Kora i hans opsætsighed.
Tak. Her bliver vi påminda om, at det er några som har trængt sig ind, det vil sige den kristna menigheten, og gør anspråk på at ta var Guds språkrør, men har et budskap som er helt kontrastfyldt og motsatt til det Gud har talat. De förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral, står det i den svenska översättningen. Och så förnekar man därmed Herren Jesus Kristus. Och det sen Judas gör, han går tillbaka i Gamla testamentet och ser på hur har Gud agerat i historien med tanke på Israels situation, med deras synd, de fallna änglarna, Sodom och Gomorra nämns. Och slutligen så hörde vi om Kains väg, Bileams villfarelse och Koras uppror. Är man lite bevandrad med Gamla testamentet så förstår man med en gång att Gud är domens och frälsningens Gud. Han dömer synden, så var det i gamla förbundets tid och så är det också nu. Se upp, lär av historien. Det är budskapet som Judas förmedlar. Detta tycker jag är hyperaktuellt in i vår skandinaviska situation. När libertinism och antinomism är för handen. Vi skapar en kristendom som vi vill ha. Vi frågar inte efter vad Gud har sagt. Vi förvränger Guds nåd, säger Judas. Det är det vi håller på i våra länder. Och då kommer domen förr eller senare. Det lär vi av Gud som är historiens Gud och som har talat i Gamla testamentet och gett oss exempel. Det var det första avsnittet. Nu kommer nästa avsnitt som är från vers 12 till vers 19. Där beskrivs de falska lärarna vad de står för. En definition. Vill du läsa vers 12 till 19?
De er skampletter på deres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode. De er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam. De er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. Det var også dem, Enoch i syvende slægtled efter Adam profeterede om. Se, Herren kommer, omgivet af sine 10.000 af hellige, for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham. Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brovdende ord, når de smiger folk for egen fordels skyld. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælelige. De mangler ånden.
Tak. Her beskrives då tydligere, hvad dessa falska lærere står for. Og det er et mærkeligt språk, som Judas använder. Han använder en del symboler og et suggestivt bildspråk. skyar utan vatten, träd utan frukt, vilda havsvågor och irrande stjärnor. Det är något som inte stämmer i naturen. Det är kaos som är resultatet. Och slutligen läste vi om att vilka är det som splittrar? Det är intressant att ta del av. Vi som kanske vill stå för en tydlig biblisk bekännelse, vi blir ofta anklagade för att vara de som splittrar. Men Judas vänder på retoriken här och säger vadå? Det är sådana som skapar splittring, alltså de som företräder antinomism och libertinism. Det är de som skapar splittring, oändliga människor som inte har anden. Det var den andra avsnittet som talar beskrivande om de falska lärarna. Så har vi ett tredje avsnitt. Det är inte så lång bok det här. Det är totalt bara 25 verser. Och det sista tredje avsnittet talar om räddning mot de falska lärarna. Det finns alltså en utväg, en hjälp, en manual. Och detta blir intressant i vår samtid. Hur kan vi bruka Judas bok och de råd som Herren ger genom denne Judas in i vår samtid? Räddning undan falska lärare. Och då lyssnar vi till verserna 20-25.
Räddningen från den falske lärare. Men i mina kära ska uppbygga jag själv på jeres helige tro och bede i heligånden. Bevar jag själv i Guds kärlighet, mens I väntar på att vår Herre Jesu Kristi barmhjärtighet fører jer till evigt liv. Der är nogle, som I skall vara barmhjärtige emot, nämligen dem der tvivlar. Nogle skall I frälse ved att rive dem ut av ilden. Andra igen skall I vara barmhjärtige emot, men med frukt, så I en år skyr den kjortel, der är plättet av deras syndige kropp. Ham som formår att värna jer mot fald och stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen.
Så har detta kapitel beskrivit för oss inledningsvis varningen för de falska lärarna, och det är kaos som de orsakar, även i Guds menighet och bland de kristna. För det andra så har det ges en tydlig beskrivning på dessa falska lärare, och så ges det nu här, som vi hörde, en manual, en räddningsplan för hur Guds folk ska överleva i en mycket vansklig tid. Det är en övervinnarmanual som Judas har gett oss, som Herrens ande genom Judas har gett åt oss. Och här är åtminstone fyra punkter i den här manualen som det tål att tänka på och att praktisera. För det första så talas det om uppbyggelse. Mina älskade, bygg upp er själva på er allra heligaste tro. Fira gudstjänst i anda och sanning, på Guds ords fasta grund. Håll fast vid Guds ord så som det är oss givet. Börja inte leka med bibelordet, välja och vraka. I Sverige så pågår det inte ofta en debatt i en del av de här spörsmålen med ledarskap och med präster, manliga och kvinnliga präster. Det har seglat upp igen i Sverige nu de sista veckorna lite grann, och där är några tydliga röster som lyfter fram Guds ords undervisning. Och det var ett uttryck som jag stannade upp inför, en som skrev att vi har inte rätt att åka slalom, ni vet, skidsporten. Du har inte rätt att åka slalom i Guds ord och välja det som passar. Nej, Gud har talat. Det må respekteras, det må följas. Börjar vi kompromissa så vet vi inte var vi hamnar. Jo, det är stor risk och fara att gå under och gå förlorad. Uppbyggelse, det är punkt 1. Fira gudstjänst i anda och sanning. ta vara på den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga. Det andra momentet som lyser fram, det är bönen. Be i den helige ande, skriver Judas. Bönens gåva, bönens makt. Låt oss bruka den. Låt oss rikligt fira gudstjänst. Låt oss rikligt finnas med ett böneliv, enskilt och fälles. För det tredje så betonas vikten av att förbli i Guds kärlek. Håll er kvar i Guds kärlek. Och då är det denna kärlek som skriften talar om. I Sverige så är det idag väldigt mycket tal om någon slags allmän mänsklig kärlek. Man tömmer Bibelns genuina innehåll på vad kärlek är och fyller det med sitt eget innehåll som gör att man i stort sett kan omfatta precis vad som helst. Håll er kvar inte i vilken kärlek som helst utan Guds kärlek. Det är punkt nummer tre. Och den fjärde och den sista, det talar om väntan, om vaksamhet. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Och så Jesus slutligen i den här manualen några mycket goda och tänkvärda råd. Mission i avfallstider, i avfallstider. Och här är en mycket märklig formulering, för det Judas gör, han hittar en sån här, en oerhört smal väg med, där det finns diken åt båda hållen. Jesus har ju själv sagt och betonat vikten av att inte gå på den breda vägen utan den smala vägen, och det är det som Judas på något sätt exemplifierar i sin undervisning här. För det första så säger han att vi ska vara barmhärtiga, och vara barmhärtiga med omtanke. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga och rycka dem ur elden. Den som befinner sig i eldens närhet är i ett riskområde, i en riskzon. Behöver alltså förflyttas från elden till säker plats. Låt barmhärtigheten flöda mot dem som riskerar att gå förlorade. Det är den ena sidan i Judas framställning. Den andra är också att vara barmhärtig, men med en sån toppfingerkänsla, säger vi på svenska. Att du är närmast rädd för att beröra vederbörande. Det står så. Mot andra ska ni vara barmhärtiga mot fast med fruktan, så att ni avskyr till och med deras kläder som är nedsmutsade av köttet. En barmhärtighet med vaksamhet och rädsla. Och när jag läser detta och funderar över detta, hur är detta möjligt? Och här tangerar vi det temat ni har på ert sommarläge här, att inte vara av denna världen och ändå samtidigt leva i den, icke sant? Här är något av en manual som Judas har gett oss, att vara barmhärtiga och tillgängliga för dem som riskerar att gå förlorade, gå under. Och samtidigt ha en sån fingerkänsla att vara rädd för det som kan beröra mig och Guds folk, med de som har sitt program, men som är nedsmutsade av köttet. Här är en oerhört smal väg, en manual som är tänkvärd att praktisera i våra personliga liv, i vår vardag och också i vår menighet. Och så är det ju gott att till slut att Judas han avslutar med en lovprisning då. Efter att ha gett dessa goda råd så lyfter han sin blick upp till Herren igen. Han som har makt att bevara. Han som har makt att bevara er från fall och föra er fram fria, fläckfria och jublande inför sin härlighet. Det är Gud alena som förmår att bevara. Petrus skriver i sitt brev att det är med Guds makt som vi blir bevarade. Vi klarar det inte på egen hand. Men låt oss förbli i detta beroende förhållande till honom genom hans ord. Bevara det i hjärtan och tankar och följa det och praktisera det. Och också i missionens sak vara tillgänglig för människor som behöver frälsas. Och också avvisas. Det är manualen. Gud hjälper oss till detta. Läs gärna igen Judas brev på egen hand. Och parallellt med det andra Petrusbrevets andra kapitel. Se på likheter, olikheter i texten. De kompletterar varandra. Jag är lite överraskad att i Sverige, när det har varit aktuellt under de sista decennierna, detta med homosexualitet och dessa frågorna som har berörts också, inte bara i samhället utan också i kyrka, att inte dessa två brev har lyfts fram mer. Gud har gett dem mission i frafallstider, och det behöver vi läsa på, följa och praktisera. Då ska jag berätta lite om missionsprovinsen också. Missionsprovinsen i Sverige går tillbaka till 2003. Det är alltså 12 år sedan ungefär. Och bakgrunden är att i Svenska kyrkan, där det har funnits ett antal olika fromhetstraditioner. Vi talar i svensk språkbruk om de som är lite högkyrkliga, som är liturgiskt inriktade. Vi talar om de som är gammalkyrkliga, företrädes på västkusten vid Göteborgs stift. Och vi talar om de lågkyrkliga, de med roseniansk bakgrund och tradition. De har funnits i Svenska kyrkan i större eller mindre grad och levt sida vid sida. Inte haft så mycket kontakt utan varit sig själv nog på många sätt. Men det som har skett de sista 50 åren, det är att när Svenska kyrkan 1958, 8,5 blir det va? 58 går det fram, jag behöver kanske inte säga det på danska. Det är risk att säga fel också. 58, ja. 1958 så introducerades då detta spörsmål om kvinnliga präster i Svenska kyrkan. Och under de kommande årtiondena så fanns det något som heter en samvetsklausul. Det vill säga att de som hade tron på att Gud har talat tydligt i dessa frågor skulle respekteras och skulle kunna fungera som bibeltropräster i Svenska kyrkan. Detta var möjligt fram till 1993. Då stängdes denna möjlighet. Då sa Svenska kyrkan i sitt kyrkomöte att från och med det året så finns det ingen öppenhet längre för unga präster som studerade teologi att kunna prästvigas med den här samvetsklausulinställningen.
Samvittighetsklausul.
Ja. Ja.
Är den på engelska?
Kanske du kan
hjälpa mig. In English, the same word.
Or in English. Well, in the Church of Sweden there was a possibility from 1958 to 1993 for those with a confessional stand on the ministry to have a freedom to act and work as pastors. Ska det översättas eller?
Yeah,
ska det?
Men ordet, bara gå vidare.
Ja, på engelska. Okay. From 58 to 1993. But from 1993 onwards, the door was closed for young theologians who wanted to be pastors to be ordained according to that firm, good biblical tradition. From 1993 and onwards, you simply had to say that I am willing to accept to work as a pastor, to work with male and female pastors. It's a must. Ska jag gå tillbaka till svenska nu? Ja. Dessa bibeltrogrupper i Svenska kyrkan började fundera, vad ska vi göra nu? Och det försiggick samtal i olika nivåer. Och så tog det 10 år innan, alltså 2003, 10 år senare, från 1993 till 2003, till, man kan säga, en minoritet blev det som sa att nu kan vi inte vänta längre. Nu måste vi skapa en grupp, en organisation som kan bevara den goda bibliska lutherska kontinuiteten i Svenska kyrkans goda tradition. Och så bildades missionsprovinsen i Sverige 2003. Man funderade mycket på hur strukturen skulle läggas upp under de kommande åren. Och det beslutades då att man skulle följa Svenska kyrkans mönster med en episkopal struktur. Det vill säga att man har biskopar, man har prostar, man har präster, man har kontrakt. Att följa den goda historiska ordningen i Svenska kyrkan. Inte lämna den utan bevara den. Och det ledde till 2 år senare, 2005, så vigdes den första biskopen. för att då vara ledare för denna nya strukturen. Och det var en pensionerad kyrkoherde, en präst, Arne Olsson, som var 75 år gammal, hade tjänat troget som präst i Svenska kyrkan hela sitt liv. Han blev vald till missionsbiskop. Vi fick hjälp då genom den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, vars biskop kom till Sverige och vigde då denne Arne Olsson till biskop för missionsprovinsen. Och samma dag efter denna biskopsvigning så vigde biskop Arne Olsson de fem första prästerna. Omedelbart efter biskopsvigningen så vigdes de första fem unga prästerna. Fyra från Sverige och en ifrån Finland.
Vigdes, det betyder ordinerat.
Ordinerat, ja. Tack. Och efter det har missionsprovinsen då fortsatt att inte minst tänka på de unga prästkandidaterna. Och det har funnits ett antal sådana, både i Sverige och i Finland. Och nu har det alltså gått 10 år sedan den första vigningen, ordinationen. Och under dessa 10 år så har 20 präster vigts, unga präster ordinerats till prästtjänst i Sverige. Och det har också varit ett samarbete med Finland, för Finland har varit i en liknande situation där det också blev prästvigningsstopp, ordinationsstopp för de med konfessionell inställning. Så under ett antal år har Sverige och Finland stått sida vid sida. Namnet var till och med missionsprovinsen i Sverige och Finland. Fram till 2013, alltså för 2 år sedan, så bildades ett självständigt stift i Finland. Och samma år, 2013, bildades också ett liknande stift i Norge, i Nordnorge. Det fanns några menigheter uppe i Tromsö-regionen som ville gå in i samma mönster, samma struktur. Och det fick vi medverka i att vara med och biträda dem i en stiftsbildning. I Sverige så finns det då drygt 10-12 menigheter. Det är inga stora sammanhang egentligen. Under dessa 10 åren så har det utvecklats och nya menigheter växer fram. Ofta i ganska små sammanhang men dock. Och det är framförallt dessa yngre präster som har vigts enligt god biblisk, apostolisk, evangelisk, luthersk ordning som får tjäna med Guds ord och sakramenten. Och i Finland på liknande sätt. I Finland har det egentligen vuxit fortare. De har över 20 menigheter, 25 menigheter av idag. Och i Norge är det betydligt mindre då, det är 3-4 menigheter. 2010 så blev jag då kallad att efterträda denne biskop Arne Olsson som tjänade i 5 år. Och det har jag fått fortsätta att göra in till denna dag. Under dessa år har vi också haft glädjen att knyta dessa skandinaviska kontakter men också internationella mötesplatser. Inte minst genom det sammanhang som ju er kyrka, den evangeliska lutherska frikyrke, också odlar med International Lutheran Council, där vi har fått vara med på olika konferenser. Det var där Leif och jag möttes för 3-4 år sedan. Och får åtnjuta denna internationella kontakt som är väldigt viktig. Det är där vi lär oss, det är där vi behöver hjälp att finna vägen vidare. Skillnaden mellan missionsprovinsen i Sverige och er kyrka här är att vi är en slags en transitsituation, så att vi är inte ett så helt etablerat kyrkesamfund som ert. Vi är förmodligen på väg till det. Men detta tar tid att med detta bygge. Och framförallt så har vi denna struktur med fromhetstraditioner från lite olika sammanhang som har funnit i en nödsituation en väg framåt för att överleva. Och för Sveriges folk och dess överlevnad kunna verka för framtiden. Det är inte stora sammanhang. Den största menigheten har 110 medlemmar. Det är uppe i Umeå i norra Sverige. De blev anslöt som menighet för 2 år sedan ungefär. Det finns några menigheter som är väldigt små, som är kanske 10-15 medlemmar. Så det är inte stora sammanhang. De flesta prästerna är så kallade tältmakarpräster, have tent making ministries, har ett civilt arbete i större eller mindre grad och får också någon form av avlöning för den tjänst de gör i sin menighet. Detta är också en stor utmaning. Tidsmässigt är det ju icke helt enkelt för en präst att arbeta på deltid och samtidigt bygga menighet seriöst. Det måste vi jobba med och finna förhoppningsvis en väg också finansiellt framöver. Om jag sammanfattar nu, jag ska strax avrunda här, så är vi i en sån situation i Sverige att sekulariseringen har gjort att Svenska kyrkan håller på att monteras ner. Det säljs ett antal kyrkor utöver vårt land. De stängs igen. Vi har ett exempel som är ganska unikt. Det är Uddevalla, en by lite norr om Göteborg. Där är en stor, rätt stor menighet ansluten till missionsprovinsen. Och där skulle Svenska kyrkan stänga igen en kyrka, en menighet i byn. Och den blev till salgs, till salu. Och då fick denna menighet knuten till missionsprovinsen en möjlighet att samtala och ge ett bud. Och lyckades köpa den tämligen fina kyrkan som var cirka 35 år gammal till ett rimligt pris. Och därmed kunde gudstjänstlivet fortsätta i den bygden, i den stadsdelen i byn Uddevalla. Detta är på något sätt ett unikum av exempel när vi talar om att med tragik att den kristna tron håller på att monteras ner i Sverige, i Svenska kyrkan tyvärr, så må vi tänka motsatt. När det stängs igen på ett ställe så vill vi med Guds nåd och hjälp stå fast på Guds ord och bekännelsen. Kämpa för den tro som en gång för alla blivit överlämnad åt de hedningar. Och när det stängs igen så må vi vara med och bygga upp. Och återkristna vårt land. Det är vår kallelse. Och sådan är kallelsen till Guds folk i alla tider. Att från generation till generation låta evangeliet föras vidare till frälsning för människor. Vi har en hemsida som är under bearbetning och ska bli bättre. Jag vill bara att ni ska få en liten glimt på den. Vi har en ny hemsida som ska komma inom kort. Men det är den gamla ni får ta del av. Så här ser den ut och ni ser då att det finns koinonier, församlingar som är namngivna. De är ungefär 10 till antalet. Och ni ser det i Göteborg, där finns 2-3 stycken menigheter i Göteborgstrakten. Karlstad, det är i Värmland. Kisa, det är i landskapet Småland. Kristianstad och Lund, det är i Skåne. Stockholm finns det en menighet. Uddevalla nämnde jag, som är norr om Göteborg. Umeå ligger uppe i norra Sverige och Uppsala. Här kan man då klicka in på dessa menigheterna och få mer information. Att varje menighet har sin website, sin hemsida. Det finns en beskrivning om vad missionsprovinsen arbetar för. Grundläggningsdokumenten, provinsordning, stadga, ganska tydligt utarbetat. Detta är gjort tämligen grundligt under de här första 3 åren, 2003 till 2005. Vi har också internationellt en del att bjuda på. Här kan vi så långt ha en broschyr på tyska och en på engelska. Och vi har också lite grann i våra nordiska länder då, framförallt Norge och Finland. I Danmark kan jag ju ta upp att där har vi väl kanske mest haft kontakt med det här kyrklig samling om Bibel och bekännelse. Inte så väldigt mycket egentligen, det är ju en liten organisation. Jag vet inte om ni känner till den. Men det är kanske speciellt genom Hans-Olav Ockels här som ömmar väldigt mycket för missionsprovinsen i Sverige. Han har varit gift med en svensk kone, hon dog för några år sedan. Och han följer väldigt mycket för det skandinaviska och kommer gärna till Sverige. Och han har 2 söner som båda är knutna som präster till missionsprovinsen.
vi följer också upp lite grann
emellanåt om vad som händer i Danmark. Men framförallt kanske kontakterna till Finland och Norge. Jag brukar också ha en sån här så kallad blogg där jag skriver lite ibland om aktuella händelser. Det är inte så väldigt ofta. Men där är bara ett exempel. Ganska nyligen har ni följt med i nyheterna det som sker har skett i USA, inte sant? Där högsta domstolen har öppnat väg nu för samkönade äktenskap som något nästan obligatoriskt i varje stat. Det har väl varit i dansk media också förmodligen. Och detta har ju också förts upp ganska mycket i de amerikanska sammanhangen i kyrkor, i Missouri-synoden. Jag prövar att leta upp lite länkar, information för att mest i upplysningssyfte för egen del men också att ge vidare till andra för att kunna läsa på och hålla sig uppdaterad i den internationella världen. Ja, jag tror jag nöjer mig med det. Tiden har gått och det ska väl vara några minuter till, någon en minut till spörsmål. Tiden har gått.